Hello. You play to win the game.
Put your hands up.
You play to win the game.
Play to win the game.
I said hello.
Hello.
Hello. You play to win.
I said, put your hands up.
Why not?
Put your hands up. Let's
go to work.
You gotta play like your hair's on fire.
When you start telling me, it doesn't matter.
Get it out.
You're tired.
Get your knees bent and accelerate.
It's a physical game.
So shoot your guns that way.
You play to win the game.
Put your hands up.
You play to win the game.
You play to win the game.
I said hello.
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 You
play to win.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Knorr och Flipp. Och idag är det ett lite speciellt avsnitt. Det är jag, Jocke, som leder det. Men vid min sida har jag inte Tobias Nordenhoff, utan jag har faktiskt en, ja, kanske någon som till och med är lite bättre. Jag har Jasmin Sota här. Hur står det till, Jasmin?
Det är bra. Jag vet inte om det är bättre, men det går väl att förstå kanske på ett annat sätt. Tobbe är ju lite lurig där, så att... ja, nej, det är ett försök.
Ja, men det är, jag tycker det är fantastiskt roligt att du ville ställa upp som gäst expert eller programledare, om man nu ska kalla dig i alla fall. Nu när Tobbe är tyvärr i utomlands och njuter i det fina vädret någonstans på en sandstrand, så har det gött.
Ja, jag var ju lite orolig där för honom, eller för hela podden där, så jag var tvungen att höra av mig och kolla hur läget var, men det var ju kanske inte oväntat att han lever livet liksom, så att han har lyssnat den sån här sista minuten här och har det gött liksom.
Ja, man säljer bilar till stackare så går det bra, vet du.
Ja, någon kan han lura liksom.
Ja, precis. Det vi ska prata om idag, det är lite nyheter, både herrallsvenskan, lite kanske lite djupare som du är tränare i, hej. Och vi ska prata lite om herr-eliten och dam-eliten och kanske lite om landslag och internationella handboll. Det är ändå så att du är lite av ett lexikon när det gäller handboll, tycker jag.
Nej, jag vet. Ja, jag gillar handboll, gör jag. Så att, ja. Jag showar off lite nu när jag har chansen här. De ger sig in i lite roliga frågeställningar sådär på Twitter, såklart. Så att det är många som undrar grejer och då får man briljera. Skoja lite med dem, inte annat.
Ja, det låter bra. Du är ju tränare Heid och förra året så gick ni igenom Division 1 Södra. Har du någon koll på lagen Division 1 Södra i år?
Ja, det har väl varit... Anders Torp är med där uppe. De som är väl tippa topplag, kan man säga. Sen så är det väl en förening som jag har tränat där som är ganska gott ifrån sig där i Varta. Har väl de haft ett ganska tufft schema vad jag har kunnat se. Så att de har ju ändå gjort bra ifrån sig liksom. De är väl med i toppen där och det känns som att det är de som är de det kommer handla om, tror jag, i slutändan där. Vinslöv kommer blanda sig, men serien i sig är väl rätt så jämn. Alltså topplaget tar väl 9-10 poäng och sen är det väl 7-8 placeringar som det skiljer 2-3 poäng, tror jag, emellan bara. Så att det är jämnt där.
Andersson leder serien på 9 poäng och Hör ligger på negativt kvalspel på 6 poäng, så det är onekligen en väldigt jämn serie. Men jag tänkte vi skulle prata lite om din gamla klubb på Värta. De gick igenom ett stålbad här nu för några år sedan, drog sig själv ner i Division 2 och är på väg att göra en återsatsning upp mot allsvenskan här, om jag får ställa det. Finns det förutsättningar för ett till allsvensk lag från Göteborg?
Det finns spelare i Göteborg, sen så Varta har gjort något jättebra där, tycker jag. De har väl fått bort lite av de bromsklossarna som jag tycker var i föreningen även när jag var där. Men det känns som att det finns spelare. Det handlar om att det måste vara liksom skött på ett bra sätt, att klubban har ekonomi för att sköta det. Det är väl svårt att någonstans spela allsvenskan, och det finns resor och det finns mycket ersättningar där som spelarna kanske kommer kräva, eller det är nödvändigt för att vara där uppe. Varta gick in i en stålbar där och begärde ner sig, och det var väl väldigt rätt av dem gjort. Jag tror de är på uppgång nu. Det känns som att det är väldigt det är bra folk som är där idag. Bjärring och de som sitter där, och Tommy Pettersson och Olle Johannesson som är tränare. Jag tycker de har bra, vettiga idéer. De är sunda. Sen så tror jag att det var väl handbollsskola som har startats nu, vad jag sett och sådär. Så att jag tror det finns folk i Göteborg. Det finns spelare, absolut. Men det gäller att ha förutsättningarna så att det ekonomiska är på plats. Så att det inte är liksom på chans igen. För det är väl lite så de har man lekte lite på konstgjord andning och det slutade riktigt bra. Alltså inte i alla, i de flesta fallen blir det inte bra liksom.
Det är ändå lite speciellt när man bedriver elitverksamhet i storstäder som Göteborg och Stockholm och till viss mån kanske även Malmö då. Jämfört med att Anderstorp har ju kanske inte den, alltså de andra föreningarna och de andra idrottsprestationerna att slåss med eller sponsorpengar som uppe Varta och Hejd också då.
Mm.
Måste göra. Vad är det som föreningarna kanske måste göra för att liksom kunna sticka ut för företagen? Eller är det bara liksom att, nej men vi brukar alltid sponsra Hejd, vi tycker att det är någon som känner någon, eller kan man göra något speciellt tror du för att
vara lite speciellt? Jag vet inte, Anderstorp. Det är ju inte bara så att Anderstorp tjänar pengar på att de är liksom en liten ort som där det inte finns så mycket mer än den berömda rondellen liksom, och alltså att de investerar på grund av att det bara finns det. Jag tycker även att de gör ett bra jobb. Det finns ett tänk och det finns liksom organisation kring det. Det tror jag leder dem till att de har bättre inkomster. Man pratar om Göteborgsklubbarna eller de som är storstadsklubbar, alltså de som är de stora städerna, så det krävs ju mycket mer där. Alltså det blir en annan bas där att jobba på något sätt. Det finns alltså, konkurrensen är mycket hårdare. Det gäller att man någonstans har, alltså det måste vara mer en handbollsmatch som ska säljas där tror jag. Alltså för att kunna sälja in produkten handboll så krävs det lite mer, och det är frågan är om klubbarna är så långt framme så att man har folk som är anställda. Så när det gäller att marknadsföra, när det gäller att jobba med säljet gentemot, jag tror att gentemot publiken då. Så att det är lite långt efter där, alltså de storstadsklubbarna, och det syns ganska tydligt. Man har ju sett Sävehof som är liksom ledande och som har varit väldigt bra. Jag såg en Champions League-match där förra året var det väl, och det är inte så jävla kul när det är lite folk där, men det krävs kanske lite mer, det är vad jag tror. Alltså i storstäderna, det syns väl där. Om man inte har någon kultur som Hammarby handboll, där det ändå kommer liksom folk hela tiden, känns det som. Så att, nej, det krävs lite mer av storstadsklubbarna. Jag tror inte resurserna riktigt finns för att investera där på de bitarna.
Om vi kollar lite här nu i serien Division 1 södra, så för mig är det otroligt trist. Jag är från Uddevalla och har spelat själv i Kroppskultur, så ligger nu i Kroppskultur sist i serien, och de tog som tur är kan jag tycka då sin första poäng hemma mot favoriterna som nämnt Anderstorp.
Mm. Finns det någon chans att klara av?
Ja, den finns att se på sista skottet av. De avgörs via ett frikast.
Mm.
De tar i täcket och går väl mellan arm och ben på målvakten tror jag.
Nej, det är fantastiskt. Den ska alla titta på om de kan göra det. Den
ja.
Låg väl på Kroppskulturs Facebook-sida där. Och det är väl Wattström tror jag det är, som står i Anderstorp-muren där. Och han är väl lite helt nöjd med det agerandet från målvakten och kanske muren där. Så att det är värt att titta på liksom.
Det tycker jag. Det håller jag som en Wattström visar ganska tydligt att han är missnöjd med det som händer.
Mm.
Men finns det, tror du att Kroppskulturs, de har otroliga ekonomiska problem om man läser för det tidningarna. Finns det någonting som är tufft nu alltså? Finns
ja, det, som de kan... har det tufft där uppe. Jag vet inte, det är en anrik förening. De har haft mycket kultur. Alltså, det finns väldigt mycket där uppe som har varit väldigt bra lång tid. Jag vet inte, det känns kanske som att det är lite dränerat och folk är lite trötta på det. Alltså, att jobba för klubben, att ställa upp, att liksom dra i visioner, att arbeta vidare. Det är insatt hur det funkar där egentligen, men det är tråkigt att en klubb som har varit med och som har ett så stort namn och för handbollen i Bohuslän, om man säger, är så långt ner i systemet som de är. Men de dräneras väl lite i känslorna, som man tappar folk, och det tar tid att bygga upp det där. Sen vet jag att de har väl alltid haft duktiga ungdomar och de jobbar väl fortfarande med det, men det tar tid alltså att bygga upp det igen, känns det som. Jag har varit lite, alltså, det går i dalar liksom, upp och ner, och de behöver nog bli lite alltså, stabila, inte springa mellan olika serier och sådär, utan hitta rätt någonstans. Det var väl ett ganska ungt lag nu, jag vet va?
Ja, det är väl en så stor stomme där på 95-96.
Mm.
De har väl ett 96 innan som det är trea i SM som de försöker bygga på nu här själv.
Mm. Ja, det är väl de som kan vara framtiden där för dem. Men jag tror att de är väl lite i samma sits som många andra klubbar som har ekonomiska problem eller lite problem, men som inte har ekonomiska resurser. Att man får bygga på eget och titta på egna produkter och vad kan man utveckla på en egna front istället för att titta ut. Kroppskultur har ändå tagit till sig lite folk utifrån sådär och kanske betalat lite för mycket, jag vet inte. Men det är ju tydligt att det inte alltid är rätt väg att gå. Jag tror att kroppskulturs räddning eller deras framtid, den grundar så mycket i hur ungdomsverksamheten sköts och vilka de får fram därifrån. Jag tror inte de behöver göra så mycket mer än det, utan att det sköts på ett bra sätt. Då kan det nog finnas en framtid för dem också.
Vi får hoppas detta. Om vi ska gå över till serien när du är aktiv, så spelades det 4 matcher. Vi spelade in det här nu på torsdag kväll och vi spelade 4 matcher igår där bland annat ditt lag vann på hemmaplan mot Varberg med 30-26. Vad säger du om matchen?
Ja, vi var lite sömniga i början på matchen. Vet du, det har varit uppehåll där nu i 10 dagar och Varberg, vi visste att de skulle kriga på där. Det är ett gäng som knyter näven och kör liksom, och så provar de och ser hur det går. Första 10 minuterna är inte vi så jättenöjda, men då är det jämnt i matchen. Och sen så gör väl vi ett ryck där fram till halvtid där vi har 16-10 tror jag det är. Så att då är det ganska behagligt. Och andra halvlek start utökas det. Ja, de krigar på Varberg, men de är lite tunna tycker jag. Alltså, målvaktsspelet måste vara bra för att de ska kunna vara med. Och det klaffar väl inte riktigt för dem där. Vi har väl, tror att det är 8-9 bollar upp med 10-12 minuter kvar att spela. Och, ja, det blir lite slarvigt i slutet för oss där. Vi provar runt lite också, lite nytt folk och sådär. Så att det är 30-26 är väl lite underkant tycker vi, alltså siffrorna sådär. Men vi blir 2 poäng i det handlar om, så att det var alldeles utmärkt för oss.
Ni har ju inlett serien ändå, får man säga, fantastiskt bra. Det är många av de här så kallade experterna på både sociala medier och diverse hemsidor tippar ju BK Heidi i botten. Och ni har 4 segrar, en oavgjord och 3 förluster. Och ni har ju tagit de här, vad som man ska kalla, måste-matcherna här mot och nu Halby och Varberg, ifall man nu vill sikta mot att få kontrakt där. Och vad säger de om serieinledningen allmänt annars?
Poängmässigt är det väl vad vi hade förväntat oss kanske ungefär. Alltså, kanske kaxigt att säga på det sättet. Men vi vet vad vi kan och i takt med att vi har fått tillbaka lite spelare också. Alltså, inledningen på säsongen är väl så där tycker vi, de här första omgångarna mot Lindesberg. Man är nervös och det är en ny serie och det är en ny omgivning och sådär. Så att det är lite upp och ner där. Första 2-3 matcherna är väl okej. Liksom. Vi slår halv i någon match där, men så åker vi på en vända mot RP och det är inte så bra. Det är kanske vår sämsta match då i år. Men det var lite som vi pratade om innan. Där. Det kommer ända. Alltså, vi kommer göra sådana bottennapp ibland. Och med all respekt där för RP, de är ändå ett hyggligt lag. Så att inte bara åka hämta fix där. Liksom. Utan man måste stå upp och vara förberedd. Så att sen har det gått bra framöver. Eller de matcherna som har varit nu, alltså de sista där, vi har stött upp bra. Vi har bevisat att vi kan vara med. Liksom. Så att vi är hyggligt nöjda kan man säga. Jag vill ta någon pick till kanske, men det är okej.
Okay. Vi kollar lite på toppen i serien, så det är ju Rico med 8 segrar och ingen avgjord och ingen förlust. Övertyga verkligen i serien. Finns det något lag som kan stoppa dem eller kan de fortsätta gå som tåget rakt igenom, tror du?
Jag vet inte. Rico ser bra ut. Liksom. Jag har sett dem i ett antal matcher nu och sen har de ju han i klassen där. Liksom. Han är ju rätt så ryddlig, liksom. Det får man ju säga. Alltså, när han nu spelar, det känns som att han kan sitta på bänken ibland och ha det lite gött där också. De har väl råd med det ibland, Rico. Men Foppa är ju obehagligt bra, liksom. Det får man ju säga. Såg någon match där mellan tror det var Västerås Rico där och de hade väl typ 0-5 på första kvarten där på vänsterkanten i Västerås. Så att det är rätt mycket respekt med där när man hoppar in mot honom. Så att han är bra liksom. Det får man ju säga.
Det är lite spännande under det här sen tycker jag i Allsvenskan. Att nu just nu så ligger då Skåne eller OB och Lindesberg där uppe på de här kvalplatserna till elitserien. Inte så många som pratar om Skåne inför säsongen. Men de gör det bra. De smyger lite där bakom. Tror de kan nå hela vägen till någon av de här tre kvalplatserna, eller?
Det tror jag absolut. Jag tippar väl dem i topp redan innan serien börjar. Så att de har ett bra lag. Liksom. Det är snack om det. De har riktiga klassspelare där i Hallén. Och, alltså, de spelarna som är där är bra och har varit med ett tag. Liksom, så att det är inga dåliga spelare. Liksom, så att, att de smyger, jag vet inte. Det är kanske någon som tycker. Jag tycker inte de smyger så mycket. De har bra lag. Liksom, så att, de kommer absolut att vara med där uppe. Och det är inte lätt att vinna där uppe heller, utan de är bra hemma. Liksom, så att man måste ju bra ifrån sig för att vinna det.
Vi hade ju en match som var lite speciell ändå, att Kenneth Andersson tränade Hallby förra året. Numera tränar han IFK Ystad. Ett IFK Ystad som har förmodligen gått tyngre än vad de själva trodde inför säsongen, och ett Hallby som också går otroligt tungt just nu. Det blev förlust med 28-27, och man kan läsa i Ginit här nu, där tränaren i Hallby inte är särskilt nöjd med matchen. Han sågar väl laget ganska rejält här. Vi spelar 75% helhjärtat och 25% halvhjärtat. Okay. Det gäller att vi inser allvaret. Hallby har på säsongen 8 inledande med matcher, 7 förluster. Mm. Ett icke godkänt resultat. Vad säger du? Du har varit med och mött Hallby. Hur ser det ut för Smålandshandbollen, du som tittar? Jag är ju aktiv här och vill ju gärna att det ska gå bra. Hur tycker du att du som utifrån att det ser ut? Men både Alstermo som tyvärr ligger i botten också.
Ja, det är ju tufft. Alstermo har ju tappat mycket spelare. Liksom, så att ja, jag vet inte. De är lite så här, det är lite rock'n'roll där. Liksom. Det kommer in pengar och det kommer in spelare. Och sen så provar man och det går bra ibland. Ibland går det mindre bra. Nu är det väl rätt så utsatt läge där med 8 torsk av 8 möjliga. Liksom, så att det kan säkert bli några raketer in där ganska snart. Liksom. Pengar finns ju, så att de lär ju satsa. Liksom. Jag tror inte att de bara lägger sig ner och dör här, utan det kommer säkert hända grejer där. När det gäller Hallby, ja, han sågar dem där. Jag tycker att det kan vara lite tufft. Jag vet inte, det är klart att det är en tuff inledning, men man får ändå se till det Hallby har. Och det är klart att de kanske skulle prestera lite bättre. Jag tycker att de har ett ganska hyggligt lag, liksom, men det kan vara lite otur med matcher och man har lite, alltså de har inte förlorat med så jättemycket. De är ändå nära Rikko, nära mot Ystad, torska men mot oss, så att det är ändå tajta matcher liksom. Jag vet inte, det känns som att det är lite, det är halvhjärtat kanske i hela föreningen i Hallby på något sätt. Alltså, det pratas i väldigt stora ordalag, man ska satsa och det ska vinnas och sådär, men frågan är om man vet vad det innebär liksom, att satsa, att träna, att hålla på. Liksom. Jag är nog lite tvek till det. Liksom. Utifrån i alla fall, om man tittar på det.
Ja. Om vi lämnar allsvenskan lite här och går till någonting som du bevittnar idag. Du bevittnar en damelitseriematch. Mm. Du såg BK Hejd mot för HK H65, och det blev seger. Kanske inte helt oväntat till H65 med 24-19. Mm. Vad säger du om den matchen som du tittar på här idag?
Det är väl, alltså Hejd är pressat och det syns lite på dem. Man är, alltså man måste vinna nu, för det är tungt att förlora så mycket som de ändå har gjort och ändå hålla modet uppe. Så att det är lite sits där man är lite pressad och gör kanske lite fler misstag än man brukar göra och sådär. Hör har ju ett lag som grundar sig mycket i Japanovic och Mia Rey där. Alltså det är två väldigt bra spelare, och får de agera fritt och göra lite som de vill så det är klart att då är de bra. Liksom. Tycker de får lite för mycket spelrum där idag. Japanovic gör ändå 7-8 bollar tror jag någonstans, och hon är bra liksom, så att man måste vara lite mer aktiv där kring henne. Ja, jag vet inte, Hejd har varit nära några gånger nu och spelat upp sig lite. Men det sitter nog lite i skallen nu för dem. Så att en vinst är viktig nu i någon snar framtid där, tror jag.
Ja, de är precis som Alstermo har inlett i Allsvenskan, så har de inlett med 8 raka förluster.
Mm.
Såg du matchen igår på SVT Play också, eller?
Mellan, ja, jag tittar ju på en del handboll. Så att, ja,
jag tittade på lite handboll där. ifall det är träning eller inte, visste jag inte. Så att, men IK Sävehof besegrar relativt enkelt ändå efter en lite skakig inledning i Eslöv med 33-26. Vad säger du om Sävehof insats med rätt så mycket byte på spelare runt omkring sådär?
Alltså jag ser Hov imponerande. Man måste ändå lyfta på hatten där, inte bara. Nu kanske det är en elitserie lugnt för dem där igår och det är lite nytt som ska provas och sådär, men ja, titta på Sävehof i år och det de har hållit på med i Champions League kanske framförallt. Det är en annan mentalitet och det är en proffsighet som är oerhört imponerande. De är väldigt vassa. Alltså det är lite som Sigge säger där, kanske att de tittat så mycket på vad det står på tavlan utan man letar med en prestation. Och det speglar Sävehof väldigt mycket och det gör också att de kan vara med i de här Champions League-matcherna. För de som har sett dem emot Leipzig där och Metz så är det är bra insatser liksom. Det är väldigt, väldigt bra. Så att, de är på en vass nivå. Så det är bra gjort, väldigt bra gjort. Det är inte bara nu i år som det arbetet har lagt, utan det har lagt över typ tid. Men nu i år med Sigge har de har fått någonting annat nu. Det ska jag inte säga att det är svårt att ta på, men det är proffsigt ut i varje liksom. Detalj är så bra liksom. Det är bra gjort. Alltså försvarsspelet, ettorna är vassa, tvåorna vet precis vad de ska göra, treorna, det är liksom, ja, det är bra, väldigt bra gjort.
Vad säger du? Det hörs ju alltid, eller det hörs alltid jag kanske, men det har hörts en hel del röster att Sävehof är för dominerande inom damhandbollen. Vad tror du om, det? Kan man vara för dominerande eller? Jag ser väl egentligen bara positiva sidor att vi har ett lag som kan lyckas i Europa nu och kan behålla spelare framförallt. Inte bara skicka iväg dem till Danmark eller liknande.
Nej, jag vet inte om det kanske är negativt för elitse, men jag tror inte det. Jag tycker bara att det är bra att de får vara så överlägsna. Det är de förtjänar också att vara där liksom. Det är organisation, det är spelare, det är, man lämnar inte för utlandet så lätt. Det finns liksom någonting att det finns en trygghet där och även om spelarna presterar väldigt bra så finns klart att det finns chanser att lämna. Men nu är inte bara spelare 1-6, 1-7, 1-8 bra utan nu är spelare 8-12-13 också bra. Och det tyder ju på att man gör någonting, alltså man får dem att stanna där. Och att de är överlägsna, ja så är det ju såklart. Men ja alltså, när Sverige har haft storhetstider inom herr eller dam sidan internationellt, alltså när vi har haft landslag som har varit bra, så har det varit så ofta RIK och Drott på herr sidan och Sävehof nu. Jag tror ändå att kan man bara göra på rätt sätt nu på damlandslagsnivå nu också, så kan man säkert dra nytta av det här. Det vore känsligt för annars liksom, tycker jag.
Om vi lämnar damelitserien lite och tittar lite mot herrelitserien, så hade vi ju en match där som ett trevligt dubbelarrangemang igår i Partillebohallen då Sävehof mötte Skövde efter dammatchen. Och jag tycker det var otroligt fint att kunna se båda matcherna på SVT Play och sånt uppskattas otroligt mycket. Matchen i sig var ju att Skövde styrde egentligen från starten, Sävehof bet sig kvar och gjorde ett otroligt starkt arbete att komma ikapp på slutet. Vad säger du om matchen överlag?
Jag tycker Skövde är bra där. De får ju få in Laken nu igen och det gör mycket för dem. Alltså de har saknat en tydlig mittnia där så de kan flytta ner kanske Selman, alltså i perioder på kanten. Jag tycker väl att han är bra på 9 meter också. Men den här mittnian som de har använt nu, de har använt Vremer i mitten där mestadels innan och klart att han har gjort ett bra jobb, men det blir annorlunda med Laker. Det blir liksom ett annat tryck och man kan gå på hot i mitten på ett annat sätt. Det gör väl att de blir lite vassare där, Skövde. Sen saknar de i varven nu fortfarande. Han är väl skadad eller på väg tillbaka tror jag att han är. Så att när han kommer in så kommer det såklart bli en dimension till för dem. Men ja, de har förlorat lite matcher och det har varit jämnt i slutet och tappat lite i slutet. Det är nog rätt mycket psykologi där också. De har ett ganska bra lag tycker jag. Så att, ja, det är väl där de är liksom.
Vad tycker du? Vi hade ju en hemvändare som vi fick se igår, Jonas Kjellman, som spelar som du säger mycket på vänster 9. Är han på rätt position i laget? Eller är det... när man ser en sån här match så vill man ju att han ska kliva fram ännu mer kanske när det är på väg att avgöra. Han gör ju ett viktigt mål där på slutet. Men kan han ta ännu större plats än han gör?
Jonas är en otrolig spelare. Så man har spelat emot honom och varit med på något landslagsläge med honom och sådär. Och man vet så alltså, för mig är han kanske den största talangen svensk handboll har haft. Alltså han är oerhört stor talang. Men, och han blev ju alltså väldigt, väldigt bra också. Men jag vet inte om han, det där lilla extra han har kunnat göra det, så han har kunnat bli hur vass som helst känns det som. Jag tycker att han är lite slö ibland och jag vet inte om det påverkas av att han får spela lite på 9 meter och sådär. Men ja, jag tycker han är bra på båda positionerna, men man får nog mest nytta av honom när han är på 9. Alltså att han är delaktig mer i spelet. Men frågan är ju sugen han är på att vara där uppe själv. Det ser riktigt ut som att han är särskilt sugen. Inte i mina ögon i alla fall.
Jag tycker också det är fantastiskt roligt att se ISF HF här igår. De stundtals spelar de med 2 stycken 95-er, en 94 på planen och gör det otroligt bra. Vad är det som gör ISF HF till den här talangfabriken? Förutom att de är duktiga på att plocka in duktiga avpojkspel och sånt där. Men de är ju, kan man även förädla dem senare. Vad är det som sitter i väggen ute i Partille? Kan du ta på det, du som är där uppe i Göteborg?
De har haft en bra verksamhet där sen, nu har ju Rostan försvunnit därifrån, men det de är på med där är att de utbildar spelarna och sen var det ju höga krav och därigenom fick man ju fram spelare som Larholm och vissa andra där som jobbar med Kim Andersson och sen kom nästa kull med Fahlgren och några till där, så alltså det finns en tradition där och man är duktig på att få fram de här spelarna. Jag tycker att de har tappat lite där. Men det är samtidigt också i takt med att Sevova har blivit mycket, mycket bättre. Alltså att de är liksom topp 1, 2, 3 i serien så blir det ju svårare att få fram juniorer. Det är ju det som har varit lite kruxet nu för dem. Men det finns det är traditionen att man är duktig. Man jobbar individuellt med dem. De är skickliga spelarna som kommer fram. De har väl tagit in lite utifrån såklart. Men också att de... Det finns en tradition som sagt och de är skickliga på att få fram individer som är bra liksom. Alltså det individuella tänket är att de är skickliga där. Jobbar väl mycket med det kan jag tänka mig. Jag vet att de gjorde den röstan i alla fall nu. Jag är lite osäker på den senaste tiden, men största anledningen till att de inte får fram lika många idag tror jag är lite att de är lite högre upp kanske. Nu kommer en ny generation här med Fingren och de här pojkarna som är väldigt bra och det kommer nog ta lite tid, alltså några år innan de är färdiga. Men sen blir nog de kommer bli farliga framöver. Så med rätt guidning där så blir det riktigt vast om ett par, 2 år tror jag. Det är väl det jag tänker kanske också kan tänka mig.
När vi pratar duktiga ungdomar och kunna suga åt sig duktiga ungdomar så har vi ju din gamla förening, Dibbers Liv. Som på senaste åren har varit väldigt aktiva med att få till sig spelare som bland annat börjar på Rikshandbollsgymnasiet uppe i Göteborg. Har väl inlett den här säsongen betydligt piggare än man har gjort den tidigare säsongen. Jag var nere i Lug igår och fick ganska rejält pisk där med 33-26. Men vad säger du om RIK så här långt på säsongen?
Jag har sett RIK några matcher. Jag tycker de är varierande liksom i sitt spel. De klantar väl till det när man en övergång i början där med Makedonen som de har värvat. Och det uppenbart är att han är viktig för dem och han är väl lite den som ska driva det. Alltså han har några år på nacken och han är ihop med Arnesson och de som spelar där, alltså Lasse Bernhardsson och som har varit där några år. De kommer ju bli viktiga liksom framöver. RIK har väl startat om lite nu. De hade ju en kull med 90 som var bra men som man kanske inte riktigt fick bukt på där. Och nu har väl största delen av dem lämnat och man satsar lite ungt och lite eget och har börjat om alltså på ny kula. Vi får se vart det leder. RIK kan bli intressant framöver. Jag tycker väl lite att de har tappat sina värderingar. Alltså från det som var gamla RIK och det som vi var i. Men det kanske är på väg tillbaka nu. Den känslan finns i alla fall. Så får vi se hur snabbt det går. Det var ett arbete som man la över väldigt lång tid. Och det tar väldigt lång tid att sätta det här med träningskultur. Och alltså tänk och sådär. Så att... De har ett stort arbete framöver sig, men det är alltså framöver, men det känns som att det kan bli spännande framöver.
Lugi som annars har väl inledt säsongen på ett positivt sätt, men kanske ändå inte varit det här ångloket som man hade förväntat sig, utan ändå förlorat två matcher och spelat två avgjorda. Är det ändå Lugis chanser som du tror vi kommer få se i en eventuell semifinal sen i vår?
Ja, det tror jag. Kristianstad ser ju, de är ju starka liksom. Det är alltså med, man ska väl också säga att med de förutsättningar som finns där, så är det väl allting annat än en final vore väl ett väldigt, alltså det vore en missräkning för dem. Det jag kan inte se på något annat sätt liksom. Lugi har försökt nu under ett tag och sätta lite ramar och sätta lite idéer och sådär, och jag tycker det är respekt till de ledarna som har jobbat med det tag nu. Det är ett annat Lugi än det man har sett de senaste 7-10 åren. Det finns en annan mentalitet. Det är man krigar jävligt mycket hårdare än man gjort tidigare, och det är spännande att se Lugi. Ja, det är de i final, ja, troligtvis tror jag det, men ja, vi får se. Det är några som, någon brukar alltid falla dit när det väl börjar gälla, så att vi får se. Det finns några outsiders där. Jag tippar Alingsås ganska högt upp, och nu har väl de smygit med där lite sådär och ligger väl också topp 3-4 någonstans. Så att, ja, Alingsås är lite dark horse tror jag.
Alingsås ligger trea på 12 poäng, lika många poäng som Lugi. Mm. Jag vann igår mot Malmö och har än så länge den här säsongen inte någon förlust i sin nya arena. Alingsås kommer förmodligen bli en otäck. De brukar ha en viss tendens att höja sig också i slutspelet, Alingsås. Och kliva upp lite extra då tycker jag.
Det finns en hysteri där uppe. Man behöver åka dit för att uppleva den hysterin som är där när det spelas och när det dras, alltså när det vankar slutspel där, så det blir en jävla, det är galet, det är häftigt, och det är väl, ja, det finns en ja, det är en häftig stad på något sätt, alltså en handbollsstad, riktig handbollsstad, så det är. Ja, jag tror de har chansen liksom, och de har massa, alltså de har en bra målvakt liksom, en oerhört bra målvakt och massa kantspelare, och sen så ganska strukturerat spel, enkelt och rakt och sådär, men börjat bygga på det nu, och jag tror på dem, jag tror på Sandberg och Fransén där, att det kan bli bra där, det blir ett bra team tillsammans.
Det är ju väldigt speciellt spelande så. Kommer själv ihåg första gången man skulle åka med A-laget som heter Alingsås på bortaplan där. Och det är första man får höra, man ska upp uppvärmningen och bara, du är så jävla usel, din jävla målvakt. Och det är man som är inte så jävla tufft där som sista års junior och bara, vad är det som händer här egentligen?
Ja, det var man inte särskilt häftig.
Nej, det är man inte.
Nej, men de är speciella där, men de älskar sitt lag och alla andra är inte så. De är inte så uppskattade där, men det får man ta också. Så att,
ja, men det är det som är här.
Ja, det är häftigt. Ja, det är jävligt häftigt.
Du har ju varit och tittat även på Önnered och jag har sett det på matcher. De ligger ju i botten där med ett inspelat poäng numera. Och det var väl, hade väl lite känt på trott nu om jag förstod det hela rätt. Men tappade på slutet, och det bland annat gör Felix Cash en fantastisk debut för Drott i den matchen. Mm. Det är Rimbo och Önnered där som cementerar sig lite i botten. Hur tror du det här kommer sluta, eller vågar man tippa det så här tidigt?
Jag vet inte. Jag har sett Önnered i några matcher. Jag såg dem mot Ystad hemma där och såg väl dem mot H43 också. Jag tyckte nästan att de skulle tippa den mot H43, men alltså, vinner man inte matcher så är det det blir detaljer i slutet som sätter sig lite i huvudet och sådär. Och det var väl lite så det som speglar Önnered, att man kanske var lite måste-match där för dem och sådär. Sen tror jag de kan säkert prestera på ett bra sätt emot lag som är lite högre upp. Alltså man inte har den pressen på sig. Man måste nog ta några skalper ändå för att inte gräva ner sig. För det sätter sig i skallen liksom. Så är det bara. Rimbo har ju fått rejält med stryk. Och jag trodde väl lite att det skulle kunna bli på något annat sätt egentligen. Alltså det är lite för tunt. Det är lite för få människor. Och det är lite för lättläst. Och det ja, jag tror de får det tufft, Rimbo. Det är inget snack om det. Jag tror att de kommer sist. Det är väl min tanke. Jag hade tyckt att Dönne kanske skulle ta några fler poäng, men det kanske kan komma också. Man har haft lite otur där med Komajers som skadar sig och har väl haft några lite andra skador där också som har spelat in. Så att, med dem tillbaka så kanske det kan bli ett litet lyft. Jag vet, jag får se.
Jag pratar om även om en del, så kan vi väl gå över till Supercup som spelades förra helgen och den fantastiska debut får man ändå säga Andreas Berg gör för landslaget. Det var en ganska omtalad uttagning från förbundskaptenerna. Vad säger du om insatsen från Berg och Ian? Ett alternativ redan i EM tror du på vänstersex eller var det mest bara för att se och lära den här gången?
Jag tror att det känns som att det var för att se och lära. Sen kan jag kan tycka att den uttagningen är lite konstig för mig där. Det är inte så många matcher kvar till mästerskap och man ska liksom vara med och prova. Några spelare för mig är lite längre fram och har bevisat det ett tag. Men å andra sidan så de kanske ser den här linjen som är mellan U21 och A-landslag att det ska finnas en på något sätt en chans där att man ska få prova lite tidigare. Och det är väl så de ser det. Alltså att det är en morot för honom, alltså att han får känna på hur det känns och att han också är med i bilden liksom. Fast ja, jag vet inte om han är aktuell för mästerskap, det vet jag inte. Jag tror inte det, men vem vet. Det var han tänker där riktigt.
Vi har ju en annan spelare som kom in lite hip som happ in i truppen då Filip Stenman skadade sig. Och det var ju Rickard Lund som gjorde en riktigt stark insats där när han kom in i landslaget. Han har ju fortsatt med formen, gjort 8 mål nu i senaste Bundesliga-omgången. Vad säger du om Rickard Lund? Är någon eventuell spelare som man kan se i EM eller är det?
Det tror jag inte. Det är väl också lite sådär på prov. Och, nu är han ju ny i Bundesliga och har gjort ganska bra från sig i elitserien under ganska många år nu. Men jag är väl lite tunn kanske kan jag tycka. Men å andra sidan så han har ju bevisat att han kan göra rätt mycket mål i Bundesliga också. Och, så att han är väl absolut ett framtidsnamn med det skyttet och den längden och sådär, den storleken. Så är det spelare som blir nyttiga, alltså internationellt sett. Så att där är det några kilo tyngre och de är lite större gubbarna. Så att det är väl en spelartyp som är, ja han är väl på inmarsch tror jag. Fast det är lite bit kvar ändå.
Mm. Vi har ju 2 stycken tränare som har skrivit kontrakt här i veckan. Vi har bland annat Ola Lindgren som skrivit på 3 år till i Kristianstad och kommer stanna kvar till 2017. Vad tror du om den här kontinuiteten som nu Kristianstad får med Ola där? Som kapten för skutan.
Ja, det är alltså det är väl AO mycket kring alltså de här satsningarna som görs ute i klubbarna så att man får tid på sig att jobba och att man får sätta system och jobba över längre tid. Jag tror att Kristianstad gör ett väldigt klokt val där med honom och han har rutin ifrån Bundesliga både som spelare i många år eller som tränare i x antal år så att det är ju ett styrkebesked att man lyckas behålla Ola. Det är inget snack om det. Och de spelarna de har plockat in nu, jag kan tänka mig att det kommer inte stoppa i år. Utan man vill vidare. Och jag menar kolla på hur det ser ut nere i Kristianstad med 5000 på läktarna varje match. Det är otroligt och det är fantastiskt. Och vi ska vara oerhört tacksamma för det i svensk handboll att det finns en sån institution. Alltså att det finns ett lag som är så långt framme med det marknadsmässiga och sådär. Jag tycker att de kanske skulle dra lite mer nytta av det. Alltså, de som är på svensk elithandboll och verkligen alltså, få fram Kristianstad. Vi fick ett reportage i SVT nu för inte så länge sedan. Och, ja, det är styrkebesked att han är kvar där och Kristianstad kommer att behövas i svensk handboll. Det är en plats där spelarna kan träna fullt ut och det är väl det alla elitserielag önskar, men alla har väl inte de ekonomiska musklerna kan man säga.
Ifall vi ser nu här att Kristianstad kommer ligga kvar här nu kanske den här säsongen med 5000 personer på läktarna och kanske även kommande säsonger, finns det något lag som kan konkurrera med Kristianstad på sikt?
Så Sävehof är för mig de som ska kunna vara närmast där. Jag, så även Lugi är ett lag som också har ungdomsverksamheter som kan få fram spelare, och det finns ett ganska bra, alltså organisationerna är långt framme och det finns bra ekonomi och sådär, så att det är väl de jag ser först och främst som ska vara närmast där. Sen kan man ju tycka att det finns liksom, ja, de grejerna, alltså att de är på plats med organisationen och så, har de satt sig så då kan man utmana Kristianstad, annars så blir det nog tufft, för det finns lite för bra förutsättningar och pengar där borta.
Mm. Jag har en till tränare som skrev på kontrakt, och det var Magnus Andersson som skrev på kontrakt till just nu Göppingen, som ligger på 14:e plats i den tyska Bundesligan. Lämnar alltså ett Malmö som går förmodligen bättre än de flesta trodde i alla fall, till ett lite halvt bottenlag i Bundesliga. Och vad säger du, är det så stor skillnad på utvecklandet eller jag spelade att flytta ner till Bundesliga, eller är det ekonomiska skäl, eller han, det sägs ju att han hade chansen att gå till Kolding Köpenhamn även. Vad säger du om förflyttningen till Göppingen?
Nej, jag vet inte, Magnus har gjort ett grymt jobb där nu med Malmö, och då fick jag en liten sving där med det, men det, jag vet inte, jag tror man har svårt att mäta sig, alltså klubbarna i Sverige har ju svårt med just det, med det ekonomiska, jag kan inte tänka mig att det är någonting annat liksom, alltså det är väl kul att jobba i Malmö såklart, och det, de har fått en jättesving där nu med det, men kommer de här anbuden så tror jag att det är svårt, och jag tror väl att att skillnaderna är för stora helt enkelt, och då blir det svårt liksom.
Ja. Med detta så tror jag att vi ska få runda av dagens podcast. Hur känns det nu att ha tagit över Tobbes roll för det här avsnittet i alla fall?
Ja, det känns som att vi är stabila och vi levererar där, du och jag. Ja. Så att det kan nog hända framöver också. Sen vet jag att han kommer att bli jättebesviken säkert.
Han kommer bli otroligt grinig, kommer han bli.
Så får det vara liksom. Han har haft det gött med sol och bad i alla fall, så att det är väl.
Jag fick ju faktiskt ett meddelande när han såg supportrar från, han hade sett att jag hade förfrågat dig om det här. Så fick jag att meddelande att vi bokar in då så att
nu med en gång.
Ja, med en gång. Men nu är det så att han har varit borta, och då får man ta det helt enkelt, att då går man ju till den som kan och tror det mycket anvål helt enkelt, och det är ju Jasmin Sota.
Precis, så är det.
Ja. Ja, men då tackar jag. En liten kort där, att på Twitter så finner man dig på jazz_sota.
Så är det.
Ifall man vill följa, och mig finns det ju på Jurra, och så finns ju Knorrflip också på Twitter. Och för av er så tackar vi för idag helt enkelt.
Ja, tack för idag. Mycket trevligt.